Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker som återigen, Fabian, ska handla om den gröna omställningen som jag kan se här i mina anteckningar, eller hur?
Ja, det är så. Vi har ju dragit nu. Inte 2 veckor i rad, men det blev ett litet avbrott där för Link Mobility. Men vi har ändå pratat 2 veckor av de här 3-4 veckorna vi har varit igång sedan nyår om den gröna omställningen. Så då tänkte jag, ja, vi kanske ska kika på ett lite annat sätt man kan profitera på den här.
Ja, men precis, för det är det som är intressant. Det är inte så att, jag tycker i alla fall inte att det blir tjatigt eftersom det är så pass olika vinklar till den. För det intressanta är att det här är den stora megatrenden som kommer liksom ligga och driva väldigt många, ja, marknader egentligen i åtminstone 10 år framåt. Och det gör ju det på olika sätt. Vi har ju pratat om de här delarna med hur det påverkar det gamla energin, alltså den fossila biten. Vi har ju pratat också om hur det påverkar de nya som solceller, värmepumpar. Men det finns ju också till exempel det här med, ja, ska det elektrifiera samhället, då krävs enorma mängder koppar till exempel, och det är en del av det vi kommer att prata om idag till exempel. Så det finns väldigt många ingångar på det här ämnet, så därav att det liksom är, ja, det här är väldigt intressant att utforska och någonting som är ganska skönt lite att ha medvind av en sån här megatrend i ryggen när man investerar.
Exakt, och sen går ju det här lite vidare på olika typer av råvaror och egentligen vad den stora råvarutrenden är och varför det finns så många som är så väldigt, väldigt bullade på råvaror.
Och utöver det blir det också jättemycket annat. Allmänt snack om börsen och så vidare. Ett späckat avsnitt. Vi kommer till och med faktiskt dra igång en liten tävling här också. Ska jag presentera den kanske?
Ja, gör det. Vad är det för tävling?
Ja, men så här är det. Det finns ju ett, om man känner till konceptet UF, alltså ungdomsföretag. Det är en kul grej där ungdomar, jag tror att de går i skolan, i gymnasiet kanske, får liksom som en kurs i princip starta företag och sådär. Och det vill vi stötta. Och då är det några som har dragit igång ett UF-företag som heter Finanskampen. Och det är helt enkelt ett spel som heter Finanskampen med både roliga och seriösa frågor inom finans. Perfekt för alla börsintresserade där ute. Så vi tyckte att vi ville stötta de här ungdomarna lite grann. Så vi har köpt 3 stycken spel som vi kommer lotta ut helt enkelt. Och det, för att vara med i den utlottningen, då retweetar man bara veckans avsnitt på Twitter. Vi lägger ju alltid ut ett inlägg på våran Twitter, @marketmakerspod. Och då kan du bara trycka på retweet. Behöver inte ens skriva någonting om du vill. Bara retweeta, och så kommer vi plocka en av, eller förlåt, 3 stycken då som har retweetat det här. Se till att ha eran DM öppen om vi ska kunna skriva till er också förstås. Jag tror att det räcker med att ni följer oss för att vi ska kunna DM'a er.
Men ni får också gärna skriva någonting om ni vill, för nya Twitter-algon premierar ju kommentarer.
Det ökar chansen att vinna.
Ja, det med.
Ja, och det ökar ju chansen att vinna förstås om ni skriver en härlig kommentar om varför ni gillar podden. Så att retweeta dagens avsnitt när ni kommer ut på Twitter. Och skriv jättegärna en kommentar också om varför ni gillar podden. Så kommer tre av er vinna det här då Finanskampen-spelet. Och annars kan man väl googla på Finanskampen UF om man vill köpa ett eget ex. Innan vi hoppar in på dagens avsnitt ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar vår process och hur vi tänker. Gör alltid egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Den här veckan, Fabian, har jag någonting väldigt, väldigt roligt att meddela. Vi har nämligen en ny huvudsponsor av podden, Affärsvärlden, det anrika magasinet som är väldigt, väldigt analystätt. Alltså det är faktiskt en riktigt bra tidning. De har ju som mål att publicera minst 500 aktieanalyser per år, men de brukar ligga ganska långt över det. Så det är väldigt mycket analyser. Väldigt, väldigt kul att läsa. Bra analyser också. Dessutom tror de mycket på transparens. De följer upp de analyserna efter ett år för att se hur det går, vilket jag också gillar väldigt starkt. Dessutom, som prenumerant kan man ju följa deras portföljer. De har ju en affärsvärdeportfölj som har gått superbra, slagit index med råge. Och lite andra portföljer som utdelningsportfölj, buy and hold-portfölj och så vidare som man kan kika på. Vi kommer att återkomma. Vårt samarbete med Affärsvärlden kommer liksom funka lite så att vi kommer lyfta in innehåll från dem. Plocka ut analyser som vi gillar eller texter som vi gillar och presentera dem för er lyssnare så att det blir intressant och matnyttig information för er också förstås. Kanske koppla an det till dagens ämne som vi hade tänkt göra idag. Så vi kommer återkomma lite till den analysdelen. Jag tänkte bara avslutningsvis lyfta lite här med erbjudandet. Vad vi kan erbjuda när ni prenumererar på Affärsvärlden. Om man använder koden MARKETMAKERS i ett ord. Vi kommer också såklart lägga en direktlänk i avsnittbeskrivningen. Och signar upp sig som ny prenumerant. Då får man 3 månader för halva priset. Och det här gäller då den digitala prenumerationen. Så att klicka på länken i avsnittbeskrivningen eller använd koden MARKETMAKERS om du är ny prenumerant, så får du som sagt 3 månader för halva priset. Vi säger stort tack till Affärsvärlden och återkommer strax till en av deras analyser i dagens avsnitt.
Ja, hänt mycket i veckan.
Minst sagt, tung makrovecka framför oss också, framförallt. Det här är ju rörigt, vi spelar ju en tisdag kväll, det är alltså den sista januari. Det kommer ett Fed-besked imorgon för oss, alltså på onsdagen. Men när ni lyssnar på det här, då är det torsdag. Så det har ni redan Fed-besked i ryggen. Fed kommer ut och berättar hur de kommer göra med räntan. ECB kommer också här i veckan någon gång. Sen har ju Riksbanken, de har ju sitt besked nästa vecka. För att prognosen ligger på 0,5 procentenheters höjning. Och då borde ju styrräntan landa på 3,0%. Om inte min matte är helt fel. Dessutom har det kommit svenska BNP-siffror i veckan och det var ingen munter läsning. BNP i Sverige minskade 0,5% i december. Väntat var en tillväxt på 0,2%, så det här var ju riktigt platt fall att man har minskande BNP när man trodde på tillväxt. För helåret 2022 så är siffran jättestark. Man ser ut att landa på plus 2,4%. Men då är det så här, det ligger långt över det historiska snittet. Men tyvärr är det så att man går ut och förklarar att det här beror på att vi hade så extremt låg ekonomisk aktivitet i första halvan av 2021. Så det man alltså säger att vi har väldigt låga jämförelsetal. Vi pratade lite om jämförelsetal förra veckan. Så det är helt enkelt att man hade väldigt låga jämförelsetal att jämföra med. Det har alltså inte att göra med att ekonomin var stark föregående år, utan att det var så extremt svagt året innan dess. Lite deppigt, och ännu deppigare blir man om man läser Andreas Cervenka i Aftonbladet, tror han skriver. Domedagsprofeten, som aldrig är så himla positiv.
Bästa källan för nyheter.
Exakt, men han pekade ju på bland annat att, eller summera läget så här. Vi har en inflation i Sverige som är högre än den ryska inflationen. Det är inte så jätteroligt. Bostadspriserna faller snabbast i världen. Det var SBAB som lade ut siffror på det, tror jag. Och de sa att från rekordnoteringarna våren 2022 har priserna nu på bostäder fallit med 17% i Sverige. Så köpte man våren 2022, då har man då helt enkelt bränt sin kontantinsats nu om man är fullbelånad.
Fantastiskt.
Ja, och sen säger han också att ekonomin krymper mer än i resten av världen enligt då prognoser för nästa år. Och så sagt, vi hade ju nu fått siffrorna för hela år 2022, eller det är en prognos fortfarande för 2022, men vi har fått för december. De måste sedan räkna ihop allting exakt. Men det har också kommit till prognoser. Då är det bland SCB och Swedbank som kom ut här i tisdags, tror jag, med sina konjunkturprognoser för 2023. Och båda bankerna spår att Sveriges BNP ska minska under året. Mellan då 1,2-1,3%. Så det är ganska illa. Och det är då bland de sämre faktiskt i världen då, tyvärr. USA är ju lite starkare. Där har vi ju sett att amerikansk inflation har bromsat in nu 6 månader i rad faktiskt, ner till 6,5%. Och även euroländerna backar inflationen för 3:e månaden i rad. Dock mycket högre, man ligger drygt 9%. Sverige som sagt sticker ut här med att vi är, vi ligger helt enkelt ganska mycket sämre. Vi har väl 12% inflation i någonting i den stilen. Och många hoppas nu på, alltså många tror ju att den här börsuppgången vi har sett senaste tiden nu har varit driven väldigt mycket av att Fed börjar ändå komma ner nu. Man får ner inflationen, börjar närma sig sitt mål. Och dessutom då att man kanske kommer lyckas med den här mjuklandningen som man pratar om, så att ekonomin inte totalt ska krascha. Problemet är väl med det scenariot att får man in en mjuklandning, ja, då går ekonomin ganska starkt ändå, liksom, eller helt okej. Vilket betyder att inflationen kanske inte kommer komma ner lika mycket, för att efterfrågan inte minskar tillräckligt mycket, och då kommer kanske inflation tillbaks. Jag tror ju mycket på det som du har pratat om, Fabian, att inflation historiskt försvinner ju oftast inte bara över natt. Alltså den kan gå ner jättemycket och gå ner jättekraftigt, för att det blir lätt att jämföra resultat, samma sak där egentligen. Och sen studsar den tillbaka upp igen och så kommer den ner, så det blir liksom en... Så tyvärr är det nog så att vi kommer leva med lite hackinflation kommande åren. USA ser mycket bättre ut just nu, men det är frågan då om de verkligen lyckas med den här mjuklandningen och verkligen om de får ner inflationen, liksom, jag tänkte inte säga permanent, men över en längre tid. Det är väldigt mycket som hänger på det scenariot just nu, känns som.
Ja, och vad är det man brukar säga? History doesn't repeat, but sometimes it rhymes. Det är lite intressant att kolla nu på vad som hände i dotcom-kraschen. Både du och jag var ju kids då, så att vi var inte aktiva handlare. Men kollade man liksom 2 januari 2001, då var det ju börskris. Det var ju inte roliga månader på börsen. 3 januari 2001, då såg man ju ett 14% rally eller vad det var. Januari var ju tokbra, för att sen i februari mattas ut och tokkrascha igen. Så att man ska ha med sig det att i bear market så har du så kallade face ripping rallies, och du har liksom rätt deprimerande fall efter det när alla får upp förhoppningarna. Och du ser ju nu att alla de här risktillgångarna, allt skräp drar ju, och det betyder att folk går längre och längre ut på riskskalan. Och det är det som är så ödesdigert i björnmarknaden. Man tror att det är över, man tror att botten är här och att rallyt kommer bara för evigt, för att sen få det bortdraget på en riktig rug pull, som det kallas inom krypto.
Ja, jag såg faktiskt, det var ju någon bank som var ute här och pratade om att de trodde att nu skulle vi påbörja det sista benet ner i björnmarknaden. Men något som är intressant att ta med sig, Bank of America, de gav ju ut en rapport här nyligen där de sa att, de tittade framförallt på S&P 500 och sa det att det här året då, 2022, det är faktiskt det sämsta börsåret någonsin sedan 1872. Om man justerar för inflation. Och det är ju egentligen ganska intressant ändå. För vi har ju många har ju pratat om att börsen har inte kraschat så mycket. Det här är ingen riktig krasch, alltså måste det fortsätta gå ner. Medan andra, till exempel vi har ju pratat om, okej, men samtidigt snittaktien på OMXS30 hade ju halverats. Samma sak i USA, alltså det har ju varit en jättekrasch i enskilda aktier. Men indexen har klarat sig ganska bra. Det Bank of America har gjort egentligen, de tittar ju på indexnivå, men de har ju fört in också inflationssiffrorna. Och drar det av då 10%, för vi har 10% inflation, det måste du ju dra av från siffrorna. Så det är ju din faktiska liksom förmögenhet. Hur mycket din, om du har köpt en indexfond, hur mycket har din förmögenhet ökat i reala termer, alltså inflationsjusterat? Och då är plötsligt ser vi att 2022 är faktiskt det sämsta året sedan 1872. Och det är ju ganska långt tillbaks, kan man ju påstå. Då är vi tillbaka i vilda västern i princip. Det är lite intressant. Finanskrisen ligger på ungefär samma nivå som nu. Ungefär samma nivå som vi har haft nu. Andra som man kan lyfta upp, det är ju stora depressionen där i 30-talet, första världskriget, oljekraschen där på 70-talet som vi pratade om, som också hängde upp väldigt mycket med inflationen också. Dotcom-bubblan kommer inte alls i närheten, men den pågick ju, där hade man ju nedgång 3 år, så att den totala nedgången blev ju antagligen större, men här tittar vi ju årsvis, det är ju det här med kalenderåret helt enkelt. Så intressant, jag tycker det är ändå väldigt mycket som pekar på att vi har haft en stor krasch. Det betyder inte att det inte fortsätter, kan fortsätta gå ner. Det kan absolut vara så att vi får ett till ben ner, så att säga, i en björnmarknad och så vidare, men ja, vi får se. Ja, eller... Vi pratade om det också förra veckan, att det går ju inte förutse hur marknaden i stort ska gå, utan vi får väl fortsätta fokusera på enskilda aktier.
Eller ännu mer ödesdigert att det sitter och shoppar runt. Jag menar, det är nog rätt många som bara vill få det överstökat, få en rejäl nedgång, och sen är man över och sen fortsätter det tugga på, som man har sett de senaste 10-15 åren.
Som det var framförallt 2020 med corona. 30% ner och sen bara tokrally upp.
Exakt, men vad händer om i stort sett värderingarna är kvar på liknande nivå, men företagen försöker komma ikapp?
Precis.
Då står ju börsen still, och du sitter där, tjänar inga pengar. Om du är en bra volatile trader så kan du såklart göra det, men de flesta kör ju någon typ av buy and hold.
Ja, men och det ska ju tilläggas här att alltså, det normala är ju inte att man får det som vi fick under 2020, det vill säga tokkrasch och sen ett tokrally, för då är det ju enkelt att köpa dippen bara och hänga med. Det normala i en björnmarknad är ju att det, som du säger, hoppar upp och ner ganska mycket, och du kan få långa perioder med sidledsrörelse och så. Men det viktiga att ta med sig är fortfarande att det finns alltid aktier som går upp. Jag pratar inte om att man ska vara någon trade här, utan det handlar egentligen om att hitta intressanta case. Så man kanske kan prata om casen på 6 månader till 12 månader eller kanske 1-3 år eller någonting. Så man får kanske korta ner tidshorisont och inte köra buy and hold, utan försöka hitta intressanta bolag. Sen finns det bra buy and hold-bolag också, hitta intressanta bolag som kommer klara sig. Så det är inte så att bara för att börsen håller på och hackar upp och ner så betyder det inte att ekonomin kommer gå dåligt förut. Men du, vi hoppar vidare till nästa punkt så att inte vi blir för långrandiga om det här. Apropå enskilda aktier, tyckte jag bara att det var lite kul att följa upp på det här med. Vi har pratat väldigt mycket om ChatGPT och OpenAI och den här chatbotten. Nu såg jag bara en snabb grej som jag nämnde, och det var ju BuzzFeed. Kommer du ihåg den sajten?
Ja. Skräpsajt och skräpaktie.
Verkligen. BuzzFeed är ju en riktig sån här skräpnätblaska som skriver om ointressanta grejer. Mycket clickbait framförallt.
Och peak 2010-2014 typ.
Verkligen. Och den är ju börsnoterad, som du nämnde. Och de rusade ju över 100% här på en dag. Och det byggde ju på nyheten att de kommer sparka jättemycket personal och ersätta den här personalen av just ChatGPT. Eller OpenAI, i alla fall deras tjänster, för att skapa innehåll istället. Så du kan ta då enkla snabba artiklar eller liksom rubriken i princip, skicka in dem i chatbotten, få ut en artikel, publicera den. Och det här gick aktien, alltså dubblades aktien på i princip på en dag.
Det här är ju toppen på AI-bubblan. För det här låter ju exakt som när krypto var superhett 2017-2021. Företag skulle inkorporera bitcoin och blockchain och grejer. Och det var ju liksom sluttampen i den bubblan. Och sen såg man ett snyggt fall.
Ja, men lite så. Men vi får se. Kanske en bubbla inom AI-investeringar eventuellt. Men jag tror ändå att det här är lite framtiden för den typen av sajter. För det är ju det är ju ganska uselt innehåll helt enkelt. Så det tror jag inte är någon konstighet att de kan använda det. Ja, men vi hoppar vidare till slutligen en annan aktie. Och det är ju aktien Note. Och en liten disclaimer där är att jag äger aktier i Note. Men det har egentligen inte med det här att göra. Det är typ av intressant att rapportera i veckan. Jättestark rapport. Även om organiska tillväxten var mindre än tidigare. Men då inledde vdn veckans conference call med att prata lite om halvledarbristen. Och det är lite intressant ju, för man har ju pratat mycket om den här halvledarbristen de senaste åren. Det har varit slut på komponenter och halvledare. Det här har ju dock sett ut. Vi pratar om vissa bolag har parerat det väldigt bra. Note till exempel har ju varit väldigt duktiga på att parera det här. Vilket gjort att aktien också gått väldigt bra och bolaget. Vi pratade om det förra veckan, att till exempel Energy Save har varit ganska duktiga på att parera det här. Nu har det dock sett ut väldigt mycket, eller snackats mycket media om att pratar man inte så mycket längre om komponentbristen, att den nästan är borta. Men det var det han gick ut och starkt tryckte på verkligen, att den är absolut inte över. Men det är lite kanske mer selektivt nu i vilka områden det är komponentbrist. Till exempel så att inom industriella områden och framförallt fordonsindustrin har man fortfarande väldigt mycket problem med komponentbrist. Medan i andra sektorer så är det helt som vanligt igen, det är återställt liksom. Så det tycker jag bara man kan ta med sig. Han sa också en hel del andra intressanta grejer. Så det kan man väl alltid gå in och lyssna på, det conference callet. Vi kommer återkomma till det faktiskt i ett framtida avsnitt.
Ja, en kul liten intervju var med Kvalitetsaktiepodden, om man nu ska ge en lyssningsstrek till en av konkurrenterna. För de hade ju med storägaren Johan Hagberg i ett avsnitt. Och han är liksom...
Ja, det var riktigt bra.
Han är lite av en kung. Han började investera när han var 30 barre eller någonting. Lärare, så jag antar att han inte hade så mycket sken. Men ja, nu är han ju tokmiljardär för att han gick ifrån... han har väl jävligt bra business sense. Så han gick ju från ett case till ett annat, till ett tredje till ett fjärde. Och sen till slut ledde det till Note, vad var det, 2016-2017 eller vad det var. Och efter det har det väl typ 100x-at.
Ja, och man kan ju... Precis, han är ju i princip all in i Note som han förklarade i podden där nu. Men han äger å andra sidan en femtedel av bolaget. Och då med ett börsvärde på 6 miljarder så kan man ju själv då räkna ut att det blir en liten... Det är pengar det är med, som man brukar säga.
Ja, för 20 år så gick han från vad jag antar var ingenting till miljardär. Vilket är helt OK.
Det får man ändå säga faktiskt. Men med det här avklarat så hoppar vi in på dagens tema tycker jag. Denna veckan sponsras vi igen av marknadens bästa VPN, nämligen NordVPN. För med NordVPN surfar du säkert och smidigt och kan till exempel spana in streamingtjänster i andra länder eller kolla på ditt favoritinnehåll även när du är på resande fot.
Man har dessutom inbyggt skydd mot virus, inkräktade annonser och såklart är din IP-adress skyddad och trafiken krypterad. Bara slå igång NordVPN och lämna dig på för en säker surfning.
Och precis, dessutom är det faktiskt riskfritt att prova på det här. För man har 30 dagars pengarna tillbaka garanti om man inte skulle vara nöjd. Känns ju bra också. Gå in på nordvpn.com/marketmakers och testa det här redan idag. Du får 4 månader gratis och sen dessutom rejäl rabatt på första 2 åren. Länk till erbjudandet finns i avsnittbeskrivningen. Och vi säger stort tack till NordVPN. Scenen är din, Fabian.
Ja, Vi har ju pratat så mycket om grön omställning och grön energi, så jag tänkte snacka lite här om vad som krävs för den här gröna framtiden som står framför oss.
Och till din hjälp då så har jag förstått det som att du ska nu läsa igenom en 1000-sidig rapport här. Så att listorna kan förbereda dig på ett långt avsnitt.
Exakt. Till min hjälp har jag en 1000-sidig rapport som kallas för Assessment of the Extra Capacity Required of Alternative Energy Electrical Power Systems to Completely Replace Fossil Fuels. Mm. Det är rätt många ord där i en rapport. Och den släpptes förra året av en...
Det är ingen clickbait-artikel.
Ja, inte så mycket clickbait. Det finns en sammanfattning på drygt 1,5 timme på YouTube som vi kan länka i avsnittsbeskrivningen som är rätt bra. Den skriver om en...
Annars kan man be ChatGPT och förkorta det till 5 minuter. Summera på 5 minuter, säger man.
Ja, det är sant i och för sig. Det tar en jäkla massa tid. I alla fall, det är skrivet av en kille som heter Simon Michaud från Geological Survey of Finland, som är ett institut några hundra år gammalt i Finland som håller på med geologi och grejer, vilket passar rätt bra. Men i alla fall kortfattat så går den här rapporten igenom vad som krävs av vårt samhälle i form av råvaror för att göra den här elektrifieringen. Och det här är ju någonting som många kanske inte tänker på. De tänker, fossila bränslen, det är inte så jättetrevligt, och det håller jag med om. Vi byter över till sol- och vindkraft och liknande. Men så tänker man inte, men vad krävs för att vi ska nå dit? Och det har den här killen sjukt genomarbetat. Går igenom i stort sett, han kommer fram till hur många bilar vi har, vad som krävs för att ställa upp det, vad vi har för kraftverk nu, vad vi skulle behöva för att ersätta det, och så vidare och så vidare. Och i stort sett kommer fram till den mängd råvaror, vad för typer av råvaror vi behöver för att nå våra klimatmål 2050 om 100% förnyelsebar energi. Och det stora problemet här är att vi har ju knappt börjat bygga på det här, även om vi tror det. Vi är lite om en testfas fortfarande. Vi har knappt ens börjat förbereda oss för den här omvändningen som ska vara klar om 27 år. Det här stora skiftet.
Nej, och många, som du säger, många glömmer nog bort det att idag är det fortfarande så att en majoritet av den energi vi tillverkar och använder också kommer ju fortfarande från fossila bränslen. Den förnyelsebara delen handlar om några procent av världens totala energi. Så det är ju inte bara att smälla upp några fler vindkraftverk, så är det klart. Utan vi pratar ju om att vi måste mångdubbla det vi har idag, vilket det sker inte i en handvändning.
Exakt.
Alltså att folk underskattar hur mycket fossila bränslen vi använder.
Cirka 80% av global energi kommer från fossila bränslen. Och sen kommer någon enstaka procent från sol och vind. Så det är mycket framför oss.
Precis, och även om du ska ha då, kärnkraft är ju en stor del i det här också. Men det är ju också så att även kärnkraftvurmare tror jag underskattar hur mycket kärnkraft som behövs för att ersätta fossila bränslen.
Ja, framförallt hur mycket råvaror också som behövs. För det tänker man inte heller, det är som energi före 2022-2021 när man inte riktigt hade den elkrisen. Man tänkte inte på var energi kommer ifrån. Det var ju alltid där. Och det är samma sak med råvaror. Det har ju alltid varit där. Det har löst sig, vi har haft väldigt billiga råvaror en längre tid. Det är inga problem. Men det kanske inte riktigt är sanningen, det är lite för bra för att vara sant. Och det är det som den här rapporten går in på, vad som krävs av oss. Framförallt problematiken när vi inte ens har börjat gräva efter de råvaror vi behöver till den grad vi behöver dem. Men i alla fall, han är väldigt konservativ i den här rapporten, vilket är bra. Men man kan också se det som negativt, för det betyder att hans... resultat kanske i slutändan kommer vara ännu större. Men konservativt beräknat behöver vi fasa in förnyelsebar energi som kan generera 36 000 terawattimmar om året. Och det här är ju en rätt stor siffra, svår att ta hänsyn till. Men för att generera 1000 terawattimmar så kan man antingen använda sig av 142 stycken kolkraftverk eller cirka 12 000 vindkraftverk. Tekniskt sett så säger han ju att det är 12 000 wind turbine arrays med 10 turbiner styck. Så det blir ju 12 000 gånger 10.
Så att, om jag förstår det här rätt då, så skulle det krävas drygt 400 000 vindkraftsparker egentligen för att täcka hela världens energibehov.
Du behöver... Idag har vi väl runt 40 000 kraftverk, och du behöver mer än 10 dubbla det här om det ska gå över.
Ja, men precis. Det stämmer ju ganska väl. Just det blir 4 miljoner vindkraftsturbiner helt enkelt.
Ja, exakt. Och sen, men sen kommer det ju slå över lite på sol.
Ja, jag försöker ge ett exempel här liksom. Exemplifiera
det. Ja, nej, men absolut. Men och anledningen bakom det är ju för att tyvärr så är det ju så att förnyelsebar har ju lägre energy return on energy invested än vad fossilt har. Det vill säga det krävs mer för att få ut mindre. Det är tyvärr sanningen, oavsett hur mycket man tycker om det. Men enligt då författaren så anser han att man kommer behöva över 2 miljoner vindkraftverk och över 27 miljarder solpaneler för att hålla i våra energibehov. Det är alltså inte för att växa vår energi, vilket såklart skapar ekonomisk tillväxt, utan hålla i den energibehov vi har idag.
Och därmed kan man ju ganska snabbt stryka den här klassiska grejen som har flygit runt internet många år nu. Den här myten om att det skulle räcka med en liten kvadrat, några kvadratmeter i Saharas öken för att täcka hela världens energibehov som man har pratat om mycket.
Exakt. Och sen har du ju det här problemet också att sol och vind är oregelbunden, intermittent som det heter på engelska. Och många då, idag använder vi en buffer som kallas gas som täcker upp för det här, eller kärnkraft eller liknande saker. Men vill man satsa helt här på sol och vind så kommer man behöva batterier med minst 4 veckors buffert, för det är säkra industribehov och liknande ifall det går ner. Det
finns ju lite sådana här försök också med vätgasturbiner också. Att solenergin används för att lagra vätgas eller utvinna vätgas, och sen då när det inte skiner solen så använder man, bränner man den här vätgasen. Men precis.
Ja, och det är också intressant, för han har ju hela vätgasaspekten i rapporten som jag liksom scrollar förbi lite, för jag försöker sammanfatta det så snabbt som möjligt för att komma till kontentan. Men absolut. Men totalt för den här bufferten, bara det är ju 550 terawattimmar om året. Och som referens så har du Hornsdale Power Reserve i Australien. 2017 var den största batteriparken. Pumpar ut 129 megawattimmar. Det behövs alltså 16 miljoner av de här över hela planeten för att nå den här bufferten. Och det är cirka 30 gånger kapaciteten jämfört med om hela bilflottan vore eldriven. Det tyckte jag var otroligt intressant. Sen det här, hans exempel var Hornsdale Power Reserve. Jag har för mig att den största nu ligger i Kalifornien. Det är väl Teslas batteripark. Den pumpar väl ut mer, så man behöver kanske 4-5 miljoner sådana för att nå det som krävs. Men innan vi hoppar in på hur mycket råvaror som krävs för det här ska jag nämna att den här modellen faktiskt räknar med att kärnkraft dubbleras härifrån, vattenkraft dubbleras och bergvärme tripplas. Så då, han tar också hänsyn till det här att vi måste öka de här grejerna också för att kunna nå liksom våra mål. Det är inte så att han räknar bort kärnkraft helt plötsligt. Han räknar inte bort vattenkraft. Utan de här antagandena till råvaror är förutsatt att vi faktiskt dubblar kärnkraften. Skulle man ända köra på solenergi och vindkraft så skulle det givetvis krävas ännu mer råvaror. Och hans antaganden är också endast för första generationen av förnyelsebar elproduktion. Vindturbiner har ju en livslängd på 20-30 år, solpaneler cirka 30 år, och cirka 30% av det här materialet kan återvinnas. Det betyder ju att det som du gräver fram första generationen måste ju fortsätta andra, tredje, och vi kommer snabbt in till vilka hutlösa mängder råvaror det innebär. Och som jag sa, dessutom räknar han också på stagnant energi och inte växande, vilket är otroligt synd för de 800 miljoner människor i världen som idag inte har tillgång till någon el. Men sucks to be you, som man säger. Men då kommer vi till kontentan här, vilket är liksom lite bullcaset för råvaror kommande årtiondet/årtiondena. Vad skulle egentligen krävas? Först ut är koppar. Det är en av de mest grundläggande basmetallerna, då det i stort sett liksom står för hela elektrifieringen. Liksom, du tar elektricitet från punkt A till punkt B. Och här kommer vi behöva 4,6 miljarder ton för den första generationen av förnyelsebar energi till 2050. Och det här liksom, det kanske är svårt att sätta det här i sammanhang, eller det kanske inte låter som så mycket, 4,6 miljarder ton. Men det är estimerat att mellan 4000 före Kristus till år 2020, vad är det, 6000 år, så har vi som människor sammanlagt grävt fram 700 miljoner ton koppar. Det är alltså, vi behöver alltså få fram över 6 gånger mer koppar inom loppet av 27 år för att nå våra klimatmål. Och nuvarande kända kopparreserver, det vill säga koppar som är under marken men som vi vet om, ligger på cirka 880 miljoner ton. Det är alltså vi behöver 5 gånger mer koppar än kända kopparreserver. Helt plötsligt så blir den här bilden liksom lite förvriden här. Man bara, hur ska man få till det här? Och sen liksom det som är som vi kom in mycket på kring energi, det är den här konstanta underinvesteringen. För vi har ju drastiskt dragit ner på exploration, development senaste årtiondena. Och det har ju inneburit att kopparfynd har ju drastiskt avtagit, när vi snarare behöver hitta mer koppar. Och det här innebär ju också ett förutsatt att vi hittar all resterande koppar som vi skulle behöva om det finns på den här planeten, liksom någonstans under marken, så skulle det ta oss i nuvarande takt 190 år med den liksom gräv och takt, eller mining intensity som det heter på engelska, att gräva upp all koppar. Så där måste vi börja rampa upp jäkligt snabbt, hörni. Och sen är det också det här lilla problematiken att för liksom var tusende fynd så kanske det är en eller två just nu som blir en gruva. Snitttiden att utveckla en gruva är 10-20 år. Av 10 producerande gruvor så stängs 2-3 av dem eftersom de inte är kostnadseffektiva. Pumpar in mer pengar än vad du kan få ut. Och då kan man ju tänka, men skit i pengarna, vi behöver det för framtiden. Men då kan man ju se pengar som en valuta för energi. Eller en proxy för energi. Du pumpar in mer energi än vad du kommer få ut. Och det, liksom, det stora problemet är att vi har plockat ut rätt mycket lågt hängande frukt. Och det innebär alltså att det blir dyrare och dyrare att gräva fram kvalitativ koppar, helt enkelt. Nästa upp är litium. Behöver vi 944 miljoner ton. Det är 50 gånger mer än kända reserver. Det finns mer litium på jorden än vad vi känner till. Men vi har inte hittat den än. I nuvarande takt, det är rätt intressant, skulle ta oss nästan 10 000 år att gräva fram tillräckligt med litium för första generationen av eldrivet 2050. Kobolt behöver vi 218 miljoner ton. Det är alltså nästan 30 gånger mer än reserver. Nickel 940 miljoner ton. Det är alltså 10 gånger mer än kända reserver. Och det här måste alltså både hittas, gräva fram, produceras till liksom en råvara vi kan använda och sen användas i själva tillverkningsprocessen för att pumpa upp de här turbinerna och solpanelerna och liknande inom liksom innan 2050 för att vi ska kunna nå våra klimatmål. Och det, mina vänner, är anledningen varför många råvarubulls och miners anser att det här kommer bli det bästa årtiondet i miningindustrin någonsin, då metaller troligtvis kommer bli mycket, mycket mer värda framöver eftersom vi har så mycket liksom så här, ja, vi satsar ju väldigt, väldigt hårt på det. Vi har så många satsningar på det här.
Ja, det var skönt att avsluta med någonting positivt. Man kan i alla fall tjäna pengar på det här. Annars var man ju väldigt deppig där med att försöka nå de här klimatmålen.
Absolut. Och time will tell. Men framtiden kommer antagligen innebära ny teknik, ny teknologi som gör att vi kan liksom, antingen att det blir mer effektivt, vi kan använda andra metaller och så vidare och så vidare. Men sen är ju också liksom, frågeställningen, vad gör det här med jorden? Även om man bara drar ut en promille om man behöver eller några procent om man behöver, det krävs ju att du gräver upp rätt mycket mark och förstör hela de ekosystemen. Så det är allt annat än miljövänligt. Det kan vara miljövänligt om det kommer till slutprodukten, men inte om du kollar på hela livskedjan.
Man får väl hoppas att de kan starta gruvor på de här asteroiderna istället som swishar förbi. Det var ju någon nyligen här som swishar förbi som var värd ett par quadrillion dollars i råvaror.
Då är det ju lugnt. Så vi får hoppas att Musken skiter i Twitter och satsar hårt på SpaceX nu, så man kan gå upp och mina lite i rymden.
Ja, och jag såg att NASA skulle faktiskt skicka upp någon form av robot till den här asteroiden som flög förbi.
Men hoppar man in liksom lite på annan makro här, vad mer driver den här bulltrenden? Det är som jag sa, likt energi så har vi haft årtionden av underinvesteringar i råvaror i 10, 20, 30 år här vi snackar om. Och kikar man på demografier, vi är 8 miljarder människor på den här planeten. Allt fler får det bättre ställt, som tur är. Men vad gör liksom de allra fattigaste när de får det bättre ställt? Ja, de börjar konsumera, de börjar köpa saker. De går ut och byter ut sitt halmtak mot ett liksom, metalltak och takpannor och så vidare. De går ut och köper skor, de köper motorcyklar, de köper bilar för att de ska kunna transportera sig. De vill inte gå och springa runt barfota. Så att Här krävs det otroligt mycket råvaror bara för att människor vill få det bättre ställt.
Precis, även om man stryker hela den gröna omställningen så har man trenden i ryggen.
Även om du stryker hela gröna omställningen, ja. Så att bara för att liksom hålla i vår tillväxttakt så har vi inte till mycket råvaror. Så bara det i sig är en väldigt intressant trend. Och det innebär alltså att efterfrågan på råvaror kommer fortsätta stiga samtidigt som vi har den här 30-åriga trenden av minskad investering i utforskning, utveckling och produktion i råvaror. Det är ju så att vi pumpar inte ens in tillräckligt för att bibehålla vår nuvarande produktion. Dessutom har vi liksom nya regleringar, vi har nya skatter, bla bla bla, som gör att det blir mer kostsamt att faktiskt producera råvaror. Och därför är det ju inte särskilt svårt att se att den här supply och demand mismatchen som så många pratar om faktiskt finns och troligtvis kommer hålla i sig. Och dessutom är det så att många råvaror, även om vi har sett ett väldigt fint rally sedan slutet på 2022, faktiskt fortfarande är rekordbilliga om man inflationsjusterar priserna. Och jag tror ju, och väldigt många man lyssnar på som är otroligt mycket smartare än jag är, tror ju att det här kommer ju få en reversion to the mean. Och det enda som kan hålla nere priserna kortsiktigt är ju en recession. Visst, liksom tekniskt kan man ju bli överköpt och det är många som är överköpta, guld och så vidare, eller kortsiktigt överköpt och det kan gå ner och så. Men den långsiktiga trenden spår ju många ska vara uppåt på grund av de här fundamentala anledningarna. Och långsiktigt så kommer efterfrågan långt överstiga utbudet. Och det är därför som många tycker det är så intressant. Därför så tänkte jag vi hoppar ner lite råvaror. Och det här avsnittet blir liksom lite mer av en översikt kring råvaror. Jag tänkte först att jag bara skulle pumpa ut en enda case. Men det är som när man börjar prata om olja i podden, att man vill ge bakgrunden till casen. Och bara det blir ett avsnitt i sig. Så först tycker jag vi hoppar in på koppar. Som sagt, koppar är ju liksom A och O kring grön investering, elektrifiering, allting. Också sjukt underinvesterat. Och det gör ju att det är lite, känns lite som en no-brainer. Många gruvor är långt förbi sin prime. Den största gruvan, Chuquimata, tror jag uttalar det rätt, jag vet inte, i Chile, är över 100 år gammal. Och att klämma upp en ny gruva tar ju 10 år ungefär, om inte mer. Kortsiktigt ser du ju också problem med protester och oroligheter i länder som Peru. Och det riskerar ju liksom kortsiktigt några procent av det globala kopparutbudet. När en råvara är prissatt på marginalen så innebär det ju att det finns risk på uppsidan. Men vi bryr oss inte om det kortsiktiga, vi bryr oss bara om det långsiktiga här. Och det är att supply-sidan långsiktigt ser rätt ödesdiger ut. Och det är där det strukturella caset är för högre kopparpriser. Chile, Peru står för 45% av outputen idag. Och det gör ju också att det är rätt svårt att få en kvalitativ exponering kring den här råvaran. För antingen har du geografisk risk, du sitter i ett land där du är rätt osäkert vad som händer. Du har kvalitetsrisk, det vill säga att det kanske inte är prime grade koppar du får upp. Eller så är det managementrisk, det är några tokstollar som sitter där vid ratten och de vet ingenting. Och det är det stora.
Det är sån där klassiker att prata om att det är mycket boom-bust-cykler här. Och det har ju mycket att göra också med att det är belåning och så. Man måste vara så mycket koll på skuldsidan av bolagen.
Absolut, men sen är det ju också att det är många som ser guldrush. Och så tänker de, fan jag smäller upp här, här är en gruva jag kan köpa billigt. Och så visar det sig att det där var ingenting. Men de kan bli rika på aktieägarna.
Absolut.
Och det gör ju att det är väldigt svårt att hitta bra case här. Och en stor del av osäkerheten kring allt det här gör ju också att man inte pumpar in tillräckligt mycket pengar för capex, för underhåll av de här gruvorna, än mindre för tillväxt.
Ja, jag tänkte att vi kan ju nämna snabbt ett bolag faktiskt som finns för att få lite exponering mot koppar. Och det här är ju en analys från Affärsvärlden, våran sponsor, som jag lyfter härifrån. De skrev ju faktiskt bara häromdagen, 28 januari, om Lundin Mining. Det här känns ju som ett svenskt bolag, det handlar ju på svenska börsen, eller på Stockholmsbörsen, men det är egentligen ett kanadensiskt gruvbolag i grunden. Och de har ju faktiskt, just koppar står ju, försäljningen av koppar står för 70% av intäkterna. Så det är ganska ändå liksom rent spel eller pure play på just koppar.
Exakt, och jag tycker det är ett rätt intressant alternativ här. Ja. Speciellt när man kollar på värderingen.
Ja, men precis. Och framförallt så är det ju intressant att de också är i förhållandevis stabila länder. Det är de amerikanska kontinenterna, alltså som du pratar med Sydamerika och så, men också i Europa. Så en investering i Lundin Mining är helt enkelt väldigt mycket ett bett på kopparpriset. Och det här förstärks ytterligare av att Lundin Mining också jobbar väldigt lite med hedgar. De hedgar i princip inte priset, vilket betyder att det kan ju svänga väldigt mycket helt enkelt. De är väldigt exponerade mot underliggande råvaror, vilket är superbullish om koppan går upp i pris. För då slår ju det direkt väldigt mycket mot resultatet. Men som sagt, det kan ju också gå åt andra hållet. Och det är rätt intressant faktiskt. Det är ju väldigt svårt såklart att prognostisera priser på koppar. Men här kan man faktiskt gå in och titta på Affärsvärldens analys. Då har de gjort en ganska intressant tabell där de har simulerat helt enkelt lite olika kopparpriser och ser då vad det trillar ut för resultat helt enkelt i Lundin Mining. Dessutom, de har ganska stabil ändå liksom balansräkning. Man har nettokassa på 1,5 miljarder kronor idag. De kommer göra en hel del investeringar, men i princip så täcks de investeringarna av det operativa kassaflödet. Och ja, man tror väl dessutom, spånar man lite, att en lågkonjunktur skulle kunna, det är ju dåligt för sektorn, men det skulle också kunna betyda att ett skuldfritt bolag som Lundin Mining kanske då kan göra opportunistiska förvärv också av andra bolag. Något som man lyfter upp lite som en risk, kanske en osäkerhet, det är väl det här med att det är lite ny ledning i det här. Lundinsfären har ju senaste decenniet liksom styrts av brödraparet Ian och Lukas Lundin. Men den ena tyvärr gick ju tragiskt bort i cancer förra året. Och den andra brorsan har ju tagit ett kliv tillbaka. Så nu är det liksom en ny, ung generation som kommer in. Som verkar ambitiösa, men vi vet ju fortfarande inte. De har fortfarande inte liksom kanske så mycket track record i det Affärsvärlden konstaterar. Slutsatsen dock är att Affärsvärlden ger ett köpråd på Lundin Mining. De tycker att man har liksom bra tillgångar. Man verkar hitta liksom nya intressanta fyndigheter. De tror också, de är ganska, säger sig vara ganska bekväma i att kopparpriset på längre sikt ska upp kraftigt. Och det är väl vi också av de skäl som du precis har listat, Fabian. Men de skickar med en brasklapp här att problemet är väl att om kopparn kortsiktigt går ner så kan ju det också vara en tråkig utveckling i aktien. Men på sikt så tror de att Lundin Mining kommer att gå bättre än gruvsektorn generellt.
Ja, det som är intressant här framförallt också är ju fyndigheten i Josa Maria i Argentina som spås kunna generera 160 000 ton koppar per år i liksom förväntat 19 år framöver. Och det kan jämföras med totalt 250 000 för hela bolaget 2022. Och kollar man då värderingsmässigt så handlas ju bolaget till price now, alltså om man jämför market capet här med substansvärdet, 0,9, EV/EBITDA 4. Och det här kan jämföras med till exempel Boliden som handlas med handlas på substansvärde 1,5. Då Boliden är ett större bolag, men handlas dyrare. 15% av aktierna ägs också av Lundin-familjen. Så att du har ju någon typ av koppling där, känns lite säkrare än många andra alternativ.
Precis, lite pilotskolan och ganska tydliga incitamentstruktur också, att de gynnas av att bolaget går bra. Läs gärna hela den analysen, den finns länkad i avsnittsbeskrivningen. Ska vi hoppa vidare till TEN då kanske?
Ja, jag tänkte bara snabbt lyfta upp TEN för det är så jäkla hett just nu. Känns som var och varannan twittrare håsar. Men det är också av en anledning och det är för att använda sig allt från energiteknik till halvledare. Och framförallt så finns det lite kortsiktig bullishness. Det är monsunsäsong, 10% av supply offline, låga lager och så vidare. Och det är väl främst Alphamin Resources och Metal X Limited som man ser poppa upp i flödet, som man har läst lite om. Men Alphamin släppte nyligen guidance, handlas nu till EV/EBITDA 4, rekordkvartal. Efter de har liksom lagt 30 miljoner dollar på tillväxt och 17 miljoner på utforskning så har de ändå växt sin kassa med 40 miljoner. Och så ska de poppa ut 3 cent i utdelning också på aktiekurs på $1, så att, eller ja, en kanadensisk dollar. Så att då går fram att jag ser varför många är bullish de här bolaget i den här sektorn. Och bolaget själva säger att det är en stor utbudsbegränsning kommande 5 år. Jag personligen ser gärna en pullback, konsolidering i det här bolaget och många andra bolag i den här sektorn innan jag gör en 3. Jag missar det solklart Q4-rally. Det gör inte att det inte är intressant långsiktigt, men jag tror att man kan plocka upp det på bättre priser. Och sen när vi ändå pratar om råvaror så måste jag ju trycka in uran lite också, för att jag tror nu att 2023 äntligen är urans år. Om det inte blir 2023 så är det 2024, är det inte 2024 så är det 2025. Och så fortsätter det så framöver och så sitter man där med alternativavkastningen. Men jag tycker faktiskt att det börjar se riktigt intressant ut nu igen. Man ser allt fler länder som pivoterar det här. Länder i Europa, det är Kina, Indien, Japan. De vänder åsikt kraftigt kring kärnkraft. Japan har ju gått från att 70% är emot till att 61% är för. Det är alltså efter Fukushima. Och bara där i Japan krävs det väl cirka 12-15 miljoner pounds med uran. Halverar det ungefär för kilo, så det blir 5-6 miljoner kilo. Och så kortsiktigt så liksom är efterfrågan större än utbudet. Och då kopplar man in det här med Kazatomprom som kom ut här om veckan med att de missar produktionsguidance för både 2022 och 2023, kanske även 2024. Och det innebär att cirka 3 miljoner kilo uran är offline. Det är alltså ett underskott i sektorn som man inte riktigt räknat med. Och då ser man ju också här supply-demand-dynamiken oerhört intressant, som ger lite eld i den här urantresen som inte riktigt spelade ut sig 2022 som man hade hoppats på. Ja, och vad ska jag hoppa in på nu då? För där, jag ser nu när man skrev ihop lite anteckningar att det här blir väldigt spretigt avsnitt. Vi börjar med den gröna omställningen och pratar lite koppar och sen tenn och sen lite uran, för det har ju med energi att göra. Men sen så tänker jag, när vi ändå håller på med råvaror så kan vi lyfta in lite andra råvaror, och då tänkte jag att vi ska prata lite om guld. Och det är en ädelmetall. Och guld har ju haft ett stabilt rally sen slutet på 2022. Och frågan är ju nu om botten är satt. Många som tror det. Kanske till och med att det är lite liksom överköpt kortsiktigt. Men det som är intressant med guldet här nu är att i stort sett alla investerare, ja, institutionella investerare, är underviktade ädelmetaller, då framförallt guld, där de kanske faktiskt borde vara överviktade. Negativa realräntor, ja, det är ju inte så positivt för investerarna, men det är ju positivt för till exempel guld när investerare måste leta alternativ för att hitta avkastning på sitt kapital. Kan inte bara smälla in det i en treasury bond och få avkastning, för att ja, då urholkas ju värdet på kapitalet över tid. Man vill ju så att behålla sin köpkraft. Just nu ligger snittallokeringen till ädelmetaller på 0,5% för institutioner. Det här kan jämföras med historiska snittet på 2% och kan jämföras med peaken 1981 då det låg på 5%. Och här, likt många andra metaller, så är det rätt rimligt att anta att vi kommer se någon typ av reversion to the mean. Och liksom revertar man endast till historiska snittet, ja, då är det en fyrdubbling som krävs här i allokering. Och det innebär ju att kapitalflöden är en stor del av storyn nu bakom guld. Och när guld går bra, ja, då tenderar guldaktier att gå väldigt bra. Och högst uppsida finns såklart på juniors, men det är ju lite mer för spekulanter som jag själv. Men i den här podden, där är vi endast investerare.
Juniors där, det är ju alltså de mindre guldbolagen helt enkelt.
Exakt, de som oprövade, riskfyllda.
Det finns ju en klassisk goldminer ETF med ticker GDX, och sen finns det ju GDXJ som är då helt enkelt bara junior miners, mindre helt enkelt.
Exakt, och goldminers har inte varit så kul att äga senaste åren. Vi snackade ju först om det i avsnitt 61, länge sedan, det var alltså slutet på 2018. Och efter det så drog ju guldet iväg, och det gjorde ju även miners. Men sen plockar vi även upp bollen igen i maj 2022, avsnitt 231. Då tyckte vi att det här ser jäkligt billigt ut. Och det var inte särskilt kul tid för sektorn. För efter det så fick de ju smaka på det ett halvår till innan man såg lite av ett rally. Det som är intressant med den här typen av miner, alltså guldminers, är att jämfört med många andra metaller och framförallt råvaruproducenter, så har de ju ökat kraftigt sedan botten 2020. Flertalet bolag är upp 10-100% sedan botten. Kollar man till exempel kolbolag, som vi har pratat om tidigare i podden, som lyfter 2022. Där har till exempel AMR, det är upp 100 gånger från lägsta till juni 2022 highs. Peabody är upp 40, eller var upp 40 gånger pengarna under samma period. Och man kan ju såklart fortfarande antagligen plocka billiga cashflows på de här bolagen, men du har inte samma typ av asymmetri kvar. Dessutom tycker jag det är rätt intressant att kontraindikatorn Twitter verkar rätt ointresserade av de här guldaktierna just nu. Jag vill komma tillbaka lite med det här rallyt vi sett i guld senaste månaderna, men det är långt ifrån att folk kallar sig för guldbaroner på samma sätt som man ser för kol och koppar och olja och tenn och så vidare. Intresset verkar har stagnerat rejält efter de senaste 2 åren, då det har varit lite av en köttkvarn nedåt. Och det som är intressant här är att GDX, som du nämnde, alltså den här ETFen som trackar de större spelarna i guldsektorn, de laggar guldpriset. Handlas väl till ungefär $30 just nu och ska väl upp till $35-40 spannet för att anses vara fair value. Så att det är endast nuläge, inte beroende på om guldpriset får ett fortsatt rally uppåt. Men det som är intressant är, lyssnar man på många professionella råvaruinvesterare som har suttit inom råvaror i liksom 30-40 år, då anser man att guldaktier är minst lika attraktiva som de var 2015-2018 värderingsmässigt. Och där många bolag, om man kollar på dem, kan skopas upp till ett PNAV.
Till substansvärdet, helt enkelt.
Ja, till substansvärdet under 1. Där de kanske brukar handlas till 1,5-2,5. Så där finns det ju på ren, liksom rent värderingsmässigt, ser de jäkligt, jäkligt billiga ut. Och vad ska man kika på här då? Ja, förutom att långa fysisk guld, vilket man alltid kan göra om man tror på ett långsiktigt fysiskt guldrally, så bör man nog främst sikta på att fånga in sektorbeta här. Det vill säga köpa de stora spelarna som har pålitliga cashflows. Du har till exempel Barrick, du har Newmont, eller genom att köpa den här ETF-en GDX. De mindre spelarna som du nämnde är, det är bra mycket mer drag där, men det är också bra mycket högre risk. Kräver mer arbete, kräver högre riskvilja. Man måste ha mage för volatilitet. Juniors kan falla 10-15% på en dag. Bara för att de är illikvida, någon ska ombalansera portföljen och behöver sälja av lite. Men det är också där man kan generera lite alfa i sektorn om man gör sitt jobb helt enkelt. Och man ser ju att juniors allmänt börjar röra sig nu, lite nu efter att ha blivit totalt demolerade de senaste 2 åren. Och juniors brukar alltid lagga de större spelarna. Det som är lite intressant här tycker jag är att många av de här juniora miners är så pass nedtryckta att du kan skopa upp bolag som har 3-5 miljoner ounces med guld i deposits för ett market cap på $50 miljoner. För några år sedan såg de här i några $100 miljoner. Och man kan ju se det här då som en billig option för att levra sig till guldpriset. Och här är såklart ETF-er som GDXJ som du nämnde, Niklas. Och det är nog det som egentligen för de flesta att liksom föredra om de vill krydda till det i portföljen om de tror på guldpriset. Själv har jag kikat lite på bland annat Nighthawk, Integra Resources. Då även Blue Source Resources som är Lundin backat. Jag har ingen närmare koll på dem, men de har ju tydligen bra tillgångar och management. Men
ja, apropå Lundin borde man väl nämna Lundin Gold också, även fast jag inte vet så mycket om dem.
Absolut, Lundin Gold borde man också nämna i den här vändan. Jag menar, som svenskar är klart man dras till det. Det man ska tänka lite på här är att det brukar ske ett sentimentskifte i en senare del av en bullmarknad då investerarkollektivet går från att premiera capital returns, alltså att de får ut pengar i form av återköp och utdelningar, till tillväxt. För det är så att bullmarknaden brukar ju sluta i att det blir ett liksom överskott på marknaden, ett överutbud så att säga. Inte av att utbudet fortsätter att minska. Men som sagt, det här bör ses som en krydda i portföljen. Och på tal om krydda så tänkte jag hoppa in på en sista råvara som är rätt intressant, och det är ju silver. Poor man's gold. Och i ett metallrally, ädelmetalls rally, så brukar det ju dra i andra halvan av ädelmetalls bullmarknaden med sjuk volla på uppsidan. Och det är därför det finns så många silverbugs, så många som är så konstant så håsade på silver. Men det är väl lite samma sak där med guld. Senaste halvåret har man ju sett det dö ut lite. Frågan är, har man sett last man standing? Lite liksom kontraindikator tycker jag. Men det är också väldigt, väldigt liksom svårt att förstå utbud och efterfråga dynamiken i silver. Det används ju inte på samma sätt som till exempel olja och koppar, där man förbrukar liksom det som tas fram. Dessutom är det så att 18% av det primära utbudet kommer från faktiska silvergruvor. Resten kommer från till exempel återvinning och framförallt som biprodukt från andra gruvor. Så man måste ju ha en känsla för hur det kommer gå för koppar och guld, för att ha en känsla för hur det kommer gå för silver. Så det blir liksom en proxy. Och den kan vara rätt jobbig. Dessutom vet man faktiskt inte hur stor del av utbud som faktiskt finns. För det är ju så att det är väldigt många som gömmer undan sig silver i många delar av världen från staten, till exempel Indien och Pakistan. Så man vet inte hur mycket silver som finns i cirkulation. Man kan göra estimat, men man har ingen sann siffra. Det som är intressant som sagt är att alla silverbulls känns ju tämligen besvikna på de senaste 3-4 åren. Sektorn har varit relativt död.
Även om hoppet har kommit tillbaka lite nu senaste månaderna. Men har man tro på guldruschen här, så är silver självklart också intressant, tycker jag. Och då är det intressant liksom att kolla på de här guldgruvorna, vilka producerar även silver, för då får du ju en exponering på uppsidan mot silverpriset också. Och det är ju såklart intressant eftersom det tenderar att outperforma guld över en hel cykel. Särskilt silveraktier, market capsen brukar gå bananas, för det finns inte så många silveraktier. Och caset här bygger såklart på egentligen samma case som guld, och liksom hisspitchen där är ju negativa realräntorna. Och en enkel ETF, om man inte vill sitta och gräva fram, är ju SLV. Och sen såklart vår kompis Erik Strand har ju sina silverfonder också.
Ja, jag tänkte precis nämna honom faktiskt, för det är ändå två fonder där som kan vara lite intressant att kika på. Och det här är ju såklart inte sponsrat på något sätt. Det finns ju hans AUAG Silver Bullet, i den som är exponerad mot silver. Den är ju helt enkelt väldigt fokuserad på den. Den äger ju framförallt silver miners. Om inte annat kan man gå in och titta på vad han äger för någonting i sin fond, för att se vad man kan liksom gräva vidare i. Så till exempel att han har Fortuna Silver Mines Inc. som störst inom. Den andra fonden också, jag tänkte säga, som han också har, som är nästan mer intressant tycker jag, kopplat till det avsnittet, det är ju hans AUAG Precious Green. Den är ju upp 10% här nu i år, och 30% nästan på ett år. Den har gått betydligt bättre än börsen. Den är rätt rolig, och den fokuserar ju dels på guld, men den fokuserar också på ädelmetaller som är kopplade just till, och även aktier, kopplade till just den här gröna omställningen vi pratat om. Vi hade ju något intervjuavsnitt med honom där han berättade om det här. Och då vill jag minnas att han beskrev det som att det här ska vara den klassiska 60-40-portföljen, fast i ny tappning. För den klassiska 60-40-portföljen går ut på att man har 60% aktier, 40% räntepapper. Men han tycker istället att man ska då 60% aktier inom grön omställningen, och 40% då in guld istället. Så att han har en stor guldexponering, och sen är det också bolag som Plug Power Inc, Canadian Solar Inc och så vidare, olika typer av liksom grön energibolag och liknande, och koppling mot ädelmetall också förstås. Rätt intressant faktiskt fond, och den har ju verkligen legat rätt i tiden här också, så den kan man också kika på. Men som sagt, det är aktivt förvaltade fonder, ganska höga avgifter, också förstås hög risk.
Och den stora risken här för liksom hela sektorn egentligen, eller för alla råvaror, är på, liksom kortsiktigt, tror jag i alla fall. Det har liksom lite blivit en konsensus nu att vara kort dollarn, de ska ha lång guld, lång koppar, lång Kina, vilket lång råvaror på sitt sätt. Och det här kan ju såklart flippa väldigt snabbt, speciellt om dollarn nu fortsätter att vända sin nedåtgående trend. Men jag tycker inte riktigt att det här påverkar det långsiktiga caset i råvarorna och i många av de här aktierna, som jag tycker handlas väldigt, väldigt billigt. För liksom, ja, vi kommer fortfarande behöva de råvarorna. Vi har fortfarande den här dynamiken, den här supply-demand-dynamiken som är missmatchad. Den kommer inte försvinna bara för att liksom, vissa råvaror eller vissa aktier blir överköpta på kort sikt. Det ger ju bara tillfälle att skopa upp dem billigare om man tycker att det här är intressant och om man tycker att krisen håller. För individuella bolag så måste man ju dock vara lite, lite mer försiktig än om man bara går ut och liksom köper guldet. Eller man behöver vara försiktig på båda sätt, för det är olika dynamiker. Men det man måste hålla koll på är till exempel inflation, för det kan ju snabbt äta upp vinster för de här minersen. Metallpriser, som du säger, brukar vara väldigt volatila, och kassaflöden kommer ju styras av priset på metallpriser. Det är ju någonting man har sett i år på till exempel kol. Det har ju gått snabbt från runt 400 ner till 250 för Newcastle, och det påverkar såklart framtidsutsikten för de här bolagen. Det är väldigt lätt också att mindre, liksom, mindre sektorer eller delsektorer inom råvaror handlas upp lite, lite för mycket, lite, lite för snabbt. Kikar på till exempel litium, ser det väldigt, väldigt överköpt ut på sina håll. Economics och bolagen ser fantastiska ut för att litiumpriserna är otroligt höga. Men det är bland annat för att du har ju sett många som har velat säkra långsiktiga kontrakt, och det har ju skapat sin form av price squeeze. Dessutom är det relativt enkelt att få ny litiumutbud online. Så att finns ju risk i vissa av de här mindre råvarorna att det blir lite av en rug pull med stor nedgång. Men över tid så tror jag ändå att långsiktiga caset är otroligt intressant. Och då snackar vi inte ett, två år. Vissa mindre spelare ett, två år, men på 10 års sikt tror jag att många av de här kommer att överleverera. Personligen, som sagt, så väntar jag på lite av en konsolidering här efter det starka rallyt vi sett senaste månaden. Jag börjar plocka in lite av de här juniora goldminersen i portföljen, leverera lite mot guldpriset, men vänta på en pullback innan man lassar på i lite andra råvarubolag.
Ja, och apropå det så ska vi prata lite innehållsförteckning förstås. Äger du något av de här bolagen vi pratat om idag? Nu har vi nämnt en himla massa bolag som förstås finns listade här i avsnittbeskrivningen. Men för transparensens skull, äger du någonting här?
Ja, jag äger några av de här juniorerna som jag nämnde. Absolut ingen rek på det. Det är bara shitcoast där du levererar mot guldpriset. Jag tycker att Lundin Mining ser otroligt intressant ut. Och det är liksom lite mer av en äkta spelare. Men jag äger inte överdrivet mycket, för jag missar ju botten i Q4 2022. Vill inte plocka kortsiktig topp här.
Grymt, och jag äger inget av det här, även om jag är väldigt intresserad. Så att det kanske händer någonting inom kort. Vi får se. Inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikt varena, 11 gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta ett stort tack till NordVPN och vi riktar också stort tack till Affärsvärlden. Kolla in både deras erbjudanden här som finns länkade i avsnittsbeskrivningen.
Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.